sista utrop för Golfresepoddens kommande avsnitt. Vi söker Johan Kullenberg och Anders Pettersson. Vänligen vi är till studion omedelbart.
Hej allihopa och välkomna tillbaka till Golfresepodden. Podden för er som är tokiga i att resa och uppleva golf och annat utomlands. Jag sitter här i Stockholm idag tillsammans med min vapendragare Johan Kullenberg. Hej Johan.
Hej allihopa.
Och med dagens gäst Mikael Ertman.
Hej hej.
Välkommen, vi kommer tillbaka till dig här. Kort bara, vi sänder poddradio sponsrade av Golf Placir och Out of Bounds resarrangörer där Johan och jag, Anders Pettersson, jobbar. Men vi pratar om golf och resor så brett vi kan och så nördigt vi kan för alla där ute som är intresserade. Dagens ämne, Johan, är?
Abu Dhabi.
Alltså,
emiraten Abu Dhabi. Så det är inte bara staden Abu Dhabi, utan vi har som tagit hela ett grepp över den emiraten som är en av 7 stycken då i Förenade Arabemiraten.
Det ska bli spännande. Vi får bena ut det där med emirat och vilka de är och hur och var om en liten stund. Mikael, det är inte första gången du är här.
Nej, jag var med i Madeira-avsnittet, vilket var jättekul. Det var första gången jag var med i en podd och man har fått blodat hand. Man har suttit och väntat för varje avsnitt som har kommit och hoppas att man ska komma med. Men nu idag fick jag chansen.
Ja, i egenskap av ansvarig för provgruppsresan hos oss så är du on the road väldigt, väldigt mycket. Du är där ute och besöker många ställen.
Absolut. Vi säger att det blir crazy, crazy varje år. Det blir mer och mer, men vi ser ju att våra provresande ökar ju. Och tittar vi på Skandinavien nu så är vi uppe någonstans från 3600-3800 resenärer per år.
Mm. Och ni liksom alla andra i den här branschen har ett behov av att se ställena och kontrollera att det funkar innan vi skickar dit folk, så det blir ett och annat besök.
Absolut, och det har varit i och med den ökade takten fler och fler besök, varav, och det kanske är därför man inbjuder här till Abu Dhabi-träffen idag, i och med att jag har varit väldigt mycket nere i emiraterna.
Hur många besök i Abu Dhabi ungefär?
Det vet jag inte.
Mer än 10?
Ja, det är
det. Ett tag kändes det som att du hade klippkort till både Abu Dhabi och Dubai. Så att,
jo, men det var...
Några har det nog blivit. Det,
ja, mer än 10. 20 kanske. Ja, svårt att säga. Jag hade en passus då inte med det här. Min son har jobbat 6 månader i Abu Dhabi också. Mm.
Är det inte många som kör 20 Abu Dhabi-besök på en 5-6 år? Det är frekvent. Johan, du är ju våran mentor och den som försöker styra upp själva schemat. Börja snabbt och dra lite grann om Abu Dhabi och bakgrund.
Jag kör då destinationskollen.
Mm.
Det är ju, man blir ju lite förvånad ibland. Det är ju inte så många golfbanor. Man tror ju, man hör väldigt mycket om Dubai, Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten, att det är ett golfmäcka. Men det är ett ganska litet golfmäcka om man tittar till antalet banor.
Ska vi dra det från grunden då? Det är 7 emirat.
Det är 7 stycken emirat. Det är 22 golfbanor.
Ja.
Hälften ungefär ligger i Dubai som fortfarande dominerar golfen i Förenade Arabemiraten.
Ja.
Sen har du Abu Dhabi 7 banor.
Mm.
Det ligger 2 banor uppe i Ras Al Khaimah.
Som ligger norrut från Abu Dhabi, ja.
Ayman har en bana som är den här nya Jack Nicklaus-banan, Al-Zora. Mm.
Är det Ayman eller Ahman?
Ahman.
Ahman.
Okay. Det är lite uttalsproblem. tittar man sen på
Sharjah,
har också golfbanor.
Mm. Jättebra niohålsbana som seniortouren spelar på.
Sharjah har kommit lite efter både vad det är turismutveckling i allmänhet och golf i synnerhet. Är det så?
Det finns en orsak till det.
Ja.
Och det är ju att det är dry. Man får inte dricka alkohol i Sharjah.
Är det så? Det visste inte jag.
Jag vet inte om man släpper på det. Men jag menar, tittar man på Dubai, Abu Dhabi, Ras Al Khaimah så är det ju inga problem alls när det gäller alkohol.
Ja, och Ashman har väl lite grann vuxit upp som ett förort till Dubai för att de är väldigt vidlyftiga med liquor stores och det är barer och grejer överallt.
Precis. Så att däremot så är det fortfarande några emirater, och det finns ju 2 emirater som inte har några golfbanor alls. Och där kommer jag få lite problem med själva uttalet. För Fujairah och Al-Quwain.
Fueira tror jag det första är. Den sista är faktiskt extremt svår att uttala. Har vi den någonstans i vårat...
Ja, vi har den en bit mer.
Är det där med UMM och så bindestreck och dit? Jag skulle säga kanske Al-Qayyain.
Could be.
Ja. De har inga golfbanor i alla fall.
De har inga golfbanor. Och jag tror också att det är lite utav de två emirater där man också är mest dry.
Ja. Men de har lika mycket olja som alla andra, eller?
Nu är det ju så att de flesta emirater har ju inte olja längre. Det är ju Abu Dhabi som är den oljerikaste utav de emiraterna som finns.
Ja.
Dubai har ingen olja kvar alls. Så de har ju satsat alla pengar på att bli en världsmetropol istället.
Fast de har, är det inte på väg att ta slut?
Nej,
eller?
Jag tror att det har tagit slut.
Okay.
Jag vet att jag var där för kanske en 10 år sedan. Nu sa de att de hade olja kanske 4-5 år kvar.
Okej. Okay. För Ras Al Khaimah har ju olja fortfarande. Eller ja, åtminstone med oljehamnar.
Ja, alla har ju säkert... Nu pratar vi om att man har olja så att man lever på olja.
Ja.
Det är inte det som har...
Man kan inte driva landet enbart på oljeintäkterna.
Nej, det kan man inte. Om vi då tittar på de banorna som är i Abu Dhabi så såg jag att det var 7 stycken. Aitman var lite konfunderad och ansåg att det var 6 stycken. Och det kan mycket väl stämma. Den sjunde banan är lite den är okontrollerad i alla fall.
Mm.
Men det är väldigt fina banor. Yas Links, Kyle Phillips-bana, är rankad bäst i hela Förenade Arabemiraten och ligger stadigt på listan av de 100 bästa golfbanorna i världen.
Är den högre rankad än någon bana i Dubai?
Ja, absolut. Mm.
Det måste ju vara en naglögat på Dubai som gärna vill vara störst, bäst och vackrast i liksom... För där är väl en kamp mellan de här två emiraten, är det inte det?
Ja, det är ju en kamp och det är ju också... Nu är ju Abu Dhabi egentligen har ju blivit rikare än Dubai för att de fortfarande har oljan kvar. Och det var ju en väldig näsa när Burj Khalifa byggdes. För det skulle heta Burj Dubai. Men de hade ju inte råd att färdigställa det hela i Dubai. Så de var tvungna att fråga då Dubai, eller Abu Dhabi om de kunde ställa upp och...
Fosta upp lite mera cash. Ja.
Men då, deras krav för att göra det var att den skulle namnges efter deras sheik, eller vad man ska säga. Eller ledare.
Mm. Ja, men det är så. Dubai, mer färdigexploaterat, lite flashigare. Men det som finns i Abu Dhabi, det är lite mindre utsträckning. Men det är till viss del ännu maffigare. Alltså, moskén är större och byggnaderna är väl så häftiga.
Absolut, och jag vet inte om ni har varit och sett... Palatset ute på udden, ja. Emirates Palace, det är ju en helt fantastisk byggnad. Den största flagga jag sett i hela mitt liv.
Nej, de har gjort en satsning som är lite annorlunda just när det gäller sevärdheter. För alla de här emiraterna har insett att det finns ju ett slut när oljan inte längre kommer att producera något. Då är ju turismen en stor del av den industri som man kan satsa på när man har ett klimat som är så pass turistvänligt. Mm. Och de har ju satsat istället på ett Guggenheim-museum. Den nya Louvren byggs också i Abu Dhabi. Så man har gått mer den här kulturvägen än att bara bygga de högsta husen som man gör i Dubai.
Men det där är grejer som är igång eller? För det är ju...
De är igång fast de är inte färdiga någon av dem. Jag försökte nu, egentligen så skulle då... Guggenheim-museet har öppnat i mars 2017, men det blev förskjutet av någon anledning. Jag vet inte varför.
Okay.
Och Louvren är också påbörjad som byggnad, men det är ju enorma byggnader.
Uh-huh.
Så att tidplanen inte håller är lite förvånansvärt just när det gäller den här regionen där de ofta är väldigt noga med att de ska kunna leverera på tid.
Uh-huh.
Men lite försenat.
Uh-huh.
Men ser man överlag då när det gäller Abu Dhabi som stad så är det ungefär 1 miljon invånare som bor där. I hela Abu Dhabi så är det då 2,7 miljoner och 500 000 av dem bor i den näst största staden som då är Al Ain. Och Al Ain är ju lite intressant på så sätt att det är där som man grundade emiraterna eller de förenade Arabemiraterna.
Mm.
Och många av de här inflytelserika familjerna kommer just från Al Ain ursprungligen.
Al Ain ligger ju mitt inne i landet.
Ja.
Det är väldigt underligt. Det är en gammal oas helt enkelt som numera då har blivit en stad med samlingsplats och har då den historiska Micke och jag, vi var ju där.
Ja, vi kan väl säga nästan att ja, vi ska inte säga att vi var först där, för det fanns redan en golfbana, men vi var väl ändå med och startade upp det som en destination, kan vi väl kalla det för.
Golfturism, ja.
Ja. Som jag vill minnas så satt du själva åt en buss ditkörda av en chaufför.
Mm.
Och man hade en vision. Det var så att det är uppbyggt i en oas. Det var så det var. Ingen man röker en oas. Och jag såg ju Lawrence from Arabia framför mig med några palmer och en kamel på vägen dit. Men vi körde in i ett stan på min, i min värld mycket om typ West Palm Beach. Mycket småhus, fina trädgårdar, skötsam trafik, stora rondeller. Ja, det var ju inte alls den förväntningen man hade.
Det är inte de här skyskraporna som man har i både i Dubai och i Abu Dhabi, utan här är det ju ganska låg bebyggelse och väldigt mycket palmer.
Mm. Det blir spännande, eller spännande, det blir annorlunda än de delar av Emiraterna som ligger med kusten, för där är det liksom så, ut i kustlinjen och så är det en radda med skyskrapor längs med havet och sen är det en väg innanför, så det är ett allmän bebyggelse. Men här är det ju verkligen mitt ute i öknen. Vad är det, en timme? Nej, 5 minuter ungefär, va? Från
det är en,
Dubai.
En timme. En dryg timme om man åker transferbuss i alla fall.
Så det är liksom en motorväg söderut från Dubai och en motorväg, vad blir det nu då? Österut från Abu Dhabi, rätt ut i öknen. 2-3-filiga motorvägarna rakt ut i öknen och så är det ingenting, ingenting, ingenting. Något litet sånt där jaktpalats från någon prins.
Jag kan säga någonting som finns. Det är fartkameror.
Ja. Klick, klick.
Det blixtrar ju rätt frisk när man åker på den här vägen.
Men de är ju fler. Det är ju det man märker när man kör till exempel från Dubai till Alain. Så ser man ju exakt när man kör in i emiratet Abu Dhabi. För helt plötsligt så är det gatubelysning. För de har gatubelysning hela motorvägen från gränsen fram till interstan.
Ja.
Och sen sitter fartkameror överallt mellan filerna.
Ja, och det gör det. Men så kommer man liksom dit och då är man mitt ute i den här oasen som verkligen har, även om det är en stad, så är det ju precis mitt ute i ingenting. Nej, det är ett annorlunda ställe.
Ja, det som är fascinerande tycker jag där, det är att det är så himla lugnt, laid back känsla. Om man jämför med att vara i Dubai och trafiken, så är det plötsligt i alla in så snurrar hjulen lite, lite långsammare.
Mm.
Och det är ju, är väl därför man nu tar, hotellen är ofta fullbokade på helgerna när expatten kommer dit för att fira sina helger.
Mm. Nu går vi ju in på Alain på djupet. Är det rätt, Johan?
Nej,
nu som håller det schemat.
Inte rätt. Nu går vi tillbaka till destinationskollen. Och ja.
Ursäkta. Jag kände på mig att vi var på väg att tappa kontroller.
Nu är vi är egentligen på golfbanorna som ligger i Dubai. Och då är Abu Dhabi Golf Club är ju en av de mer kända, där man spelar bland annat Europatortävling och har gjort det sedan många år tillbaka. Och det är en Peter Harridine-bana. Han har ritat ganska många banor i just den här regionen, eller i det här hörnet av världen. Saadiyat Beach är ju en, kanske den banan som är populärast bland, när man ser undersökningar vad folk tycker om själva golfbanorna i området. Alltså vanliga golfare. Då kommer den ofta upp som kanske den bäst rankade bland ja, de som spelar.
Mm.
Och det är en Gary Player-bana med ganska många bunkrar.
Mm.
Sen har vi då Alain golfklubb som har då ett lite extremt jobbigt namn där också. Equestrian Shooting and Golf Club. I övrigt, de andra banorna, då finns det ju den här, en sandbana som jag tror, Mikael, du har väl spelat den?
Ja, jag spelade den. Det var
Al-Ghazal.
En annorlunda upplevelse. Det är man, där färger är sand och green är lite mer hårdare sand.
Men det är inte så att man har lagt olja på. För vi pratade med Peter Broban i vårt Lissabon-program, eller Praia de Rey-program, så hade han varit uppväxt i Afrika. Och där var det Gambia?
Liberia, va?
Liberia, tror jag.
Och där så blandade man olja med sand.
Ja, det ska jag inte ha osäkt, jag vet inte. Men den är i alla fall, grinytan är hårdare än färg.
Och vad är man då när man är ansvarig för banan? Är man sandkeeper?
Det måste vara en sandkeeper, för det finns bara sand. Det är lite konstig känsla när man kliver ner i bunken.
Ja.
Jag försökte kolla hur många medlemmar det fanns och det var lite oklart.
Själva medlemsantalen har gått ner lite, framförallt i Abu Dhabi, i och med att tidigare var det så att väldigt många internationella företag har haft det som en liten benefit för sina anställda.
Mm. Så är det, men det märker man ju när man driver med turism till de här, oavsett om det är Abu Dhabi eller Dubai eller i princip alla emiraten. När det är ledig dag, då är det svårt att komma dit som turism.
Fredagar är ju den tuffaste dagen.
Ja, och då är det väl alla experts. Mm. Då är de lediga och ska de spela golf. Och ha det lite trevligt.
83% av befolkningen i Abu Dhabi kommer ju vad man ska säga, gästarbetare då.
Och det är över hela linan här. Alltså, från städerskan på hotellet till byggnadsarbetaren, till taxichauffören, busschauffören, kocken, kallskänkan, receptionschefen, hotellchefen, flygvärdinnan, bankanställda, bankdirektör. Mm. Alltså rubb och stubb.
Exakt.
Ja, det är rätt.
Men så är det ju annorlunda i hela Förenade Arabemiraten. Ja. Det är det som också har gjort att det här är en turistdestination. För det är ju inte, man upplever det ju inte som speciellt arabiskt när man väl är där. Nej. Det finns ju massor med arabiska, som de här stora moskéerna och sådana saker. Men som turist så ser du ju inte det, utan du ser ju någonting annat. Och är 83% av befolkningen inte från Abu Dhabi, så märks det också i hur man lever.
Mm.
Då ska vi se. Vi hade då destinationskoden. Vi hade en viktig grej på Align där som vi höll på att missa helt och hållet. Och det är att Marcus Berg spelar fotboll i Align FC.
Mm.
Vilket är jättekonstigt. Det är ju konstigt också att han kan behålla sin landslagsplats när han...
Det är inte så dålig standard.
De är ju Champions League-topp på Asiensidan. Vi ser ju bara europeiska Champions League, men de är ju ett av Asiens absolut bästa lag.
Okej, jag kanske har fel då. Tittar man rent historiskt så har pärlfiske varit en ganska stor grej. Mm. Och även då fiske rent generellt. Däremot om man tittar på maträtter så känns det ju inte som att har någon vass inhemsk mathistorik, utan det är ju den arabiska maten rent generellt. Att man det är mycket kebab, det är en hel del mesemat, alltså olika röror och liknande.
Mm.
Det är svårt att säga att ja, men det här är Abu Dhabi-mat.
Mm. Det är lite speciellt det med turismen. Alltså om man tänker på emiraterna så är ju det, för mig är det en matdestination. Alltså maten är ju definitivt på plus. Men det är ju för att man äter ofta väldigt mycket bra mat som inte är lokal. Men man kan ju vara där en vecka och äta allt möjligt utan att annat än möjligtvis som det är buffé och kring förrättsborden riktigt vet om vad man är, för att den försvinner.
Det ser vi om vi tittar lite internt på vad vi får för betyg på, så får vi ju väldigt hög betyg på maten.
Ja, bufféerna på de hotell som man generellt sett jobbar med när man jobbar med golf, de har ju allihopa klanderfri mat.
Ja, det finns riktigt bra kvalitet.
Det är till och med så, jag tror Westin, så när jag var där senast hade de hummer på buffén.
Mm.
Och det säger ju lite om den kvalitet som är på maten.
Mm.
Och tittar man på sevärdheterna, förutom en del som har nämnts då i förbifarten, så är faktiskt Ferrari World, det är ju en ganska stor sevärdhet. Det är ju det är där de har den snabbaste rollercoastern i hela världen. Och
den är jäkligt kul att åka faktiskt.
Är det googlat? Är det den snabbaste berg- och dalbanan?
Det står det när man ska åka. Och man måste sätta på sig skyddsglasögon så att man inte får något i ögat.
Jag är lite berg- och dalbanenörd. Och jag har ju varit där utan åkaren. Det stör mig, känner jag nu. Det stör mig ganska kraftigt.
Jag kommer störa det ännu mer när du får veta att jag vågade åka.
Och jag har också åkt den. Och jag vet att den... I alla fall då, när det var något år sedan, då accelererade den exakt lika snabbt som Ferraris Formel 1-bil. Det var det som var grejen innan man gick upp till första kurvan. Eller första backen rakt upp.
Det tar strax under 5 sekunder att komma upp i 240 km/h.
Ja, när vi var där, då hade de den största loopen på den andra bergdalbanan också. Inte bara den här snabba, utan man har en som är en jätteloop som man åker. Som är,
jag hade fått nog efter den snabbaste. Så att vi släpper Ferrari World lite grann. Det är en jättestor anläggning. Jättefina bilar.
Måste bara förstå ett litet slag för Ferrari-simulatorn. Om man är där och kör den dyra, så är det där typ Ferraris, det är sånt som deras förare prövar olika banor med, och det är ju helt fascinerande upplevelse.
Är det som att köra Formel 1-bil eller?
Det är första gången i mitt liv som jag blev åksjuk. Man ligger ju ner och så ser man bara lite över kanten och sen bara rasslar det till och studsar och far.
Men
det är,
och svårt så in i hopp. Svårt kan jag tänka mig.
Och då behöver man inte ens växla själv, för det var automatväxel där man körde.
Jag ska åka tillbaka. Det har jag det. Man missat massa kul.
De har ju en Formel 1-bana där också som är med på den här Formel 1-cirkusen. Den ligger ute på den här Yas Island.
Du ser den från banan när du spelar.
Ja, precis.
Mm. Är det någon som har gjort det då? Kört Formel 1?
Nej.
Eller varit på Formel 1?
Ja.
Jag försöker hela tiden som... Nu släpper vi en massa saker här. För
du inte har gjort det.
Har vi inte... Är vi blivit för breda nu när vi börjar prata Formel 1?
Vi blir lite för breda.
Ja,
vi
pratar om
shopping istället. Ja, vi byter, för det är ändå en ganska stor del av både Dubais turism och även då i Abu Dhabi. Mm. De har ett jätteshoppingcentrum ute på Yas Island. De har också den här Marina Mall som är, ja, det är så stort. Nu tror jag ingen av dem är världens största, utan den världens största ligger nog i Dubai, tror jag. Men de är stora. Det är stora så det räcker. De har också ett ganska intressant projekt som kanske inte så många förstår. Det är att de håller på och bygger en helt ekologisk stad.
Okay.
Och den ska då rymma en 40-50 tusen invånare och ska vara helt fossilfri. Säger man fossilfri?
Ja, det kan man säga.
Det är då solpaneler, vindkraft och ingen olja ska användas. Och där ligger de här emiraterna i framkant just när det gäller solceller. För de inser ju att det är ju deras nästa naturkälla. Det är ju solen.
Ja, det är rätt coolt.
Det är ju oerhört naturmedvetna.
Ja.
Miljömedvetna.
Ja.
Nu ska vi bli lite golfigare, eller vad säger du, Anders?
Ja, vi kan gå in på banan. Jag är fortfarande sitter och blir sugen på att åka bergdalbana och Formel 1-simulator, men jag släpper den. Vilken ordning ska vi ta golfbanan då? Ska vi börja i självaste Abu Dhabi och så glida över och avsluta med Al-Ain? Kan det vara en väg att gå?
Det är en bra väg.
Ja. Du får lead the way. Är det Yas Links som är vårt första djupdykning?
Det är väl ganska lämpligt. Det är ju den banan som är den absolut bästa.
Ja.
Sen är det ju alltid en tolkningsfråga vilken bana som är bäst.
Mm.
Och, här kan man då se, jag tog faktiskt fram lite ranking från deras hemsida, och det indikerar ju också hur snabbt det här ändras, för de är då på topplistan av de 100 bästa banorna, och de är 46a och de är 62a och de är 24 och de är 95a, och det är olika rankinglistor som ger lite olika betyg, men de kommer på 100-listan.
De är med helt enkelt.
Med och 24 är väl lite, då är det ju top 100 golf courses utanför USA.
Mm-hmm.
Och det är en lista som exkluderar ganska många bra banor. Men annars så ligger de någonstans där runt 50 bästa.
Mm.
Personligen tycker det är rätt mycket politik i de här rankingarna också. Nu ska vi inte gå för händelse förväg, men jag stängs en bra golfbana, absolut. Och i några andra hål tycker jag är kanon. Det är korta par framman, mycket bunkrar.
Ja, de har ju några fantastiska hål, och de har ju också en slags... Det blir ju någon slags modern linksbana, även om det inte är links i den strikta...
Det har de gjort bra. Lyfter man blicken och ser sig omkring så känns det ju inte links. Då är man ju fortfarande i emirater, men hål för hål, fairways... Hur grinområdena ser ut, så är det är ganska äkta linkkänsla.
Det som skiljer något lite det vi pratar nu om skottarna, det är ju att det går ju inte att få banan så hård.
Nej.
Eftersom det är en annan typ av gräs som växer ner i värmen.
Mm.
Så den är lite mjuk. Det är ju där det blir lite fel i hjärnan. Där du tycker att bollen ska studsa upp, så kanske den
stannar istället.
Stannar och checkar fast istället.
Mm. Mm.
Jag kan tycka att det finns några av de här som ligger vid vattnet, så är det två stycken av de hålen som är ganska identiska. Mm. Vilket kan reta mig med tanke på att det här ska vara en väldigt bra bana.
Mm.
Och så kan jag tycka att hål nummer ett är otroligt tråkigt.
Vad är det, ner mot vattnet?
Nej, rakt fram? Uppåt mot Ferrari World.
Brett.
Ska säga. Brett. Det finns ingen karaktär på det hålet. Det är svårt att förstå vad som är framför grinen. Man ser att det förmodligen är den här bunkren. Men...
Jag tror att det är så det är tänkt. Sen kommer det upp på det som jag tycker är ett av de bättre hålen. Tvåan.
Ja.
Du tittar scorekorten, kort par femma. Och sen så tittar du ut, så ser det ut som schweizerost i bunkern.
Nej, just det.
Så där försvann den börden. Så att, nej, men det är fin anledning.
Jag kan ju tycka då att klubbhuset är, jämfört med väldigt många andra klubbhus i den här regionen, där man är lite överdådig, är ganska charmigt.
Mm.
För det är inte alls så där stort.
Nej,
utan det är precis lagom. Mm. De gäster som besöker själva golfanläggningen får gott och väl plats. Men det är inte så att det är superstort. De gånger jag har varit där så har man fått väldigt bra mat också.
Mm.
Nu får man väl det överlag.
Mm. De har jäkla bra. Det måste vara fredagsbuffén då, som är grymt bra. Och man har ju om möjlighet åka dit, så är det bra.
Läcker men ganska svår linksgolf. Mm. I en golfig miljö med ett golfigt klubbhus. Mm. Det är lite summeringen.
Ja, det skulle man nog kunna säga.
Jäkligt vacker bana.
Ja. Kommer ni ihåg vad som hände när vi var där med... Du var inte med på den här resan, Johan, var du det? När vi var med hela säljgänget nere.
Det är möjligt att jag var. Jag tror jag reste med Jakob Sjöman parallellt. Så att jag stötte på.
Kommer du ihåg vad som hände när vi var där? Det är lite russel på eftermiddagen. Vi spelar ju med golfdirektören.
Jag
blev lite stressad efter ett tag. Det var ju, kom in en treboll. Man hade släppt iväg en gubbe som skulle gå hem. Det var ju, vi var ju där i maj.
Ja,
och det var 45-50 grader varmt.
Ja, just.
Så blev det lite hets helt plötsligt. Och det kom ju in en treboll med engelsmän. Bra slut. Man hade spelat mitt på dagen. Och så bara frågade de efter sin polare. Som hade börjat vackla omkring bort i hörnan. Och sagt att jag klarar inte av det här. Jag går upp till klubbhuset. Han var ju inte i klubbhuset. Så var ut och leta. Han låg i en bunker. Hade ju fått solsting. Avsvimmad. Han är på att dö. Jag tror han klarade sig, men han var riktigt illa där.
De har ju rekommendationer och det står ju väldigt tydligt.
Ja.
Alltså, vi var ju där i maj. Det är ju inte då man åker.
Det var varmt.
Ja, det var varmt.
Det är runt 40-45.
Ja, jag tycker ändå att man klarar värmen ganska bra.
Ja.
Och de har ju vatten på varje hål, eller om det är varannat hål, som det är stora cisterner.
Ja.
Och man måste dricka en halv liter per hål.
Ja. Och det som slog mig, det var just att...
En halv liter per hål, varje gång var det. Ja.
De blev ju stressade, men det var liksom inte så här once in a lifetime. Oj, nu fick vi ut och hämta en gubbe och köra till sjukhuset. Utan det där hände ju titt som tätt att folk fick solsting helt enkelt.
Sen kan man väl säga också, även för de som lyssnar, att vattnet är drickbart. Det är inte så att det är något kranvatten.
Nej. Det är ju fantastiskt bra emiraten överhuvudtaget.
Det är svenskar som går att dricka vattnet. Det går att dricka.
Ja, kallt vatten på vartannat hål. Och flaskor har du. Och isink har du. Liksom, allting är ju tillrättalagt.
Och så har de här små kioskerna varit efter banan.
Och sen kanske man då, som Johan säger, man kanske inte behöver åka dit på sommaren och spela golf.
Det är lite
varmt. Det är
då vi får åka. Om man tittar på boende så finns det ju... Det finns ju flera olika typer av boende om man nu ska åka till den här delen. Och då är det ju kanske främst den här hotellbyn, eller vad man ska säga, uppe på Jasling.
Skulle jag kalla dem, ligger rätt mycket... Fyra stjärna plus hotell där uppe. Inga riktigt, riktigt bra hotell. Det är väl det som...
Det finns ju själva jazzhotellet.
Det är okej.
Där man bor ovanpå Formel 1-banan.
Mm.
Den är ju faktiskt rätt häftig. Där har jag ju bott.
Lite konstigt, va? Eller?
Ja, det låter mer än vad man tror. De säger ju att de har ljudisolerat allt så att det inte ska låta. Men när Formel 1-bilar börjar köra, då låter det något helt otroligt.
Ja.
Nu, när jag var där så tror jag det var BMW som testade sina senaste sportmodeller.
Mm.
Och de låter rätt ordentligt de också.
Mm.
Men hotellet var ju superfint. Och det var rätt häftigt att se ner när man såg
det. Men man får nästan vara motorintresserad om man väljer det, eller?
Ja, med tanke på hur
dyrt det är.
Men man hade en väldigt, väldigt schysst pool uppe på taket. Jag gillar hotellet. Det är ett designhotell. De andra hotellen är däremot mer...
Ja, det är strand och bad. Man, ja. De har en liten väg ner till vattnet och man kan gå till golfbanan.
Nej, men de är helt okej i alla fall.
Ja, ska vi ta och flytta fokus till nästa bana?
Absolut.
Är det
Sovjet ligger ju där ute på vägen.
Det är på vägen.
Ja. I mitt tycke så är det är min favoritbana där nere.
Ja.
Jag tycker det är lite kul att han Shakens hjortar springer på banan. Och de ska man absolut inte skjuta ner. De har företräde.
Jag tror att man kan ligga lite risigt till.
Då ligger man grunt lite till. De har en bra ranch. Alltså bara sitta ute, slå några bollar, det är musik på ranchen. Det är lite annorlunda. Du har en bar med, ja, bredvid ranchen. Lite soffgrupper. Mjuk. Ja, mysig stämning tycker jag.
Klubbhuset är väldigt charmigt. Det är väldigt öppet. Mm. Det är väldigt mycket utytor som är också delvis under tak. Så att man har det suddar ut lite ute och inne tycker jag.
Mm.
På ett bra sätt. Ja. Sen själva banan. Jag håller med.
Det
är en jätterolig bana att spela. Det är extremt mycket waste areas eller bunkrar.
Mm.
Men jag tycker ändå att det är en Gary Player-bana. Mm. Det är från 2010. De flesta banorna är därifrån. Jaslings byggdes också tror jag 2010. Jag tycker att han har lyckats väldigt bra. Och det kan man också se på de här omdömena att från enskilda spelare. Att den är ofta den som folk tycker är...
Kanske blir lite mer playable då med Waste Areas också. Det är klart, Jaslings slår du snett där så är det ju ruff och det är ju tufft att komma vidare.
Mm. Ja, men det är ju... Jag tycker det är kul att spela sen på första nio när man, alltså man har ju golfbil, det kanske inte, det ingår ju alltid i Greenfield, men när man kommer ner, när man passerar St. Regis som är superstort.
Det är ett väldigt fint hotell, jag har bott där.
Det är fascinerande när man åker då mellan hotellet och beachklubben på väg till nästa hål, och då är det precis som man kommer in i någon filmmiljö nästan, man undrar fan, vad är det här, och sen så är det på väg och så peggar man upp på nästa hål.
Mm.
Man kan säga så här att vill man spela bra golf så man har inte kommit fel när man kommer till Abu Dhabi.
Och det som kan vara kul är det ju, ja, ska jag inte göra så mycket klar för själva, men det är ju man spelar så det att golfklubb är att ha en morgonstarttid, komma in, äta lunch och sen åker man någon kilometer till så kommer man till Sadiat Beach Club som är en privat beach club som ligger på stranden lite längre bort. Mm. Där vi då har, ja, man får komma in och det är ju,
som hänger ihop med golfbanan, ja, precis.
Det är samma ägare och det, man åker in där, lägger sig i de här cabanas vid poolen eller går ner på egna beachen. Det
är ofta så, oavsett hur man tar sig till Abu Dhabi så är man ju där någon vecka eller några dagar och hänger ju sällan och spelar bara, utan det brukar ju vara att man tar några utflykter. Och då blir ju Sadiat en möjlig dag så att säga, inte bara en golfrunda utan att man ska ut där och man lirar banan och man hänger i klubbhuset och man utnyttjar. Man ska ju verkligen passa på att utnyttja faciliteterna. Det är ju hela upplägget. Det är ju sånt att de försöker fixa massa grejer. Och som du sa, det är inte bara att man ska värma upp svingen, utan när man kommer ut på en range på en sån här anläggning, soft music i bakgrunden, bollpyramider, slå från ett underlag som är som en svensk tee, ta något att dricka. De är ju bra på att sätta upp mängder av faciliteter och de ska ju utnyttjas. Det är ju därför man åker dit.
Om vi går över till egentligen den sista banan som vi kommer att prata om i
själva Abu Dhabi.
Så är det är väl kanske det som även om den då inte är bäst rankad, som är den mest kända banan.
Mm.
Och det är då Abu Dhabi Golf Club. Och det som gör den lite speciell och väldigt känd är ju det här klubbhuset.
Mm. Med örnen?
Mm. Nej, det är ju inte en örn.
Nej, falken då? Eller vad är det?
Ja, här nere har man jaktfalkar.
Ja, falkar. Naturligtvis.
Man har inte jaktörnar.
Fast alla säger örnen, eller?
Nej, man säger falken.
Nej, fan säger man örnen.
Ska man säga örn, men det är en falk.
Fast det är en falk.
Ja.
Det är ju deras nationalsymbol. Ja. Det är ju falken. Och det är ju en ganska häftig byggnad. Jag försökte faktiskt, jag tänkte så här, det är väl världens lättaste sak att kolla den som har ritat det här huset. Jag kunde inte hitta det på Google. Nu hade jag inte så mycket tid att söka. Men Det var lite fascinerande att man pratar om kanske ett av världens mest kända klubbhus och kan inte få fram vem som har ritat det.
Skulle det kunna vara så att det är någon prins där som vill ta åt sig äran av det hela? Och så, ja.
Det kan mycket vara.
Nej, men det är ett jättefint klubbhus. Framförallt om man har möjlighet att gå upp en våning upp och hamna i members loungen.
De har ju också, det här är inte bara 18 hål utan det är 27 hål. 18 hål är själva mästerskapslingan som är då ritad utav Peter Harrodyne. Säger man Harrodyne?
Harrodyne.
Jag kan tycka att det här är riktigt bra, och det är lite mer som en parkbana faktiskt i ökenmiljö. Låter lite konstigt när man pratar om det är klart att det finns waste areas och så, men det är väldigt mycket parkstil tycker jag.
Men det är parkstil för det är buskar och det är planteringar och det finns en hel del sådana riktigt vackra ytor där man spelar in, alltså det blir ett bra golfhål när man kanske slår in över en damm eller man har ett vattenhinder och sånt där, men så är det ju inramningen som är rätt läcker också, just med blomsterprakt och grejer.
Jag tror de har en sju utav hålen som har vattenhinder, alltså sjöar. Och de är i och för sig allihopa saltvattensjöar. Så jag vet inte riktigt vad de vattnar med. Men det kan ju ha lite med de olika grässorterna att göra. Att de har ett gräs som tål delvis bräktvatten.
Men är den här, den är väl egentligen mest känd eftersom de har haft mycket tävlingar. Det är väl därifrån folk känner igen det.
De har haft tävlingar där under en 15 års period.
Den ligger ju mer på den här World
Race. Det är väl en del av Race to Dubai. Att det är en
World Golf Championships.
Ja. Det är ju kanske Kaimers stora tävling, för den har han har vunnit den tre gånger. Det kan ju bli Tommy Fleetwoods stora tävling med att han har vunnit de två senaste åren.
Men det är ju jättekonstigt. Varför har Kaimer vunnit det här tre? Det är ju helt...
Han pratar ju väldigt gott om banan.
Ja.
Ja, kanske av naturliga skäl.
Bor han där nere och tränar där, eller?
Kan ju göra det. Väldigt många av proffsen har ju, är ju stationerade främst då i Dubai, som har lite bättre kommunikationer. Men det är ju mycket möjligt.
Men den som är kul, menar, de kan ju släppa upp, från det är lite parkbana, de släpper upp ruffen när tävlingen är där.
Jag har inte varit där i samband med tävling, men jag har ju förstått att den är väldigt annorlunda, eller väldigt mycket svårare.
Vi var uppsatt. Ju där och spela. Jag tror vi fick spela en vecka innan vi fick nog, ja, gå ut och spela. Då just på ett av mina favorithål, hål 11, slog jag ut den i ruffen. Vi hade ju svårt att komma därifrån. Men sen såg jag på tv veckan efter när Kaimer låg på samma ställe. Då kände man igen sig. Han bara fjuttade upp den. Ja. Det var inga problem att göra en birdie för
fuskis.
Honom. Ja, han var något bättre.
Alltså, det är väl lite också sånt som vi egentligen söker i vår bransch. Ja. Vi vill ju gärna ha en väldigt... som torig bana som är uppsatt för vanliga golfare.
Absolut.
Så att man får den här torkänslan, men man behöver inte få alla de svårigheter som de utsätts för. De har ju då också en niohålsslinga som är upplyst som man kan spela då på kvällen.
Precis.
En ganska häftig känsla, och det är ju inte så ovanligt i den här regionen. Eller den här delen av världen, att man har elbelysta golfbanor.
Nej. Jag tycker den funkar bra. Jag har spelat några olika. Jag tycker den här,
om
det har att göra med min personliga erfarenhet eller om den är bra uppsatt, det vet jag inte riktigt. Men det gick att se bollen bra, och man kunde även om man kom ut lite grann i kanterna hitta alla bollar och sådär. Sen
tror jag, bra att säga också, det är ju, jag förmodar att de flesta som lyssnar på det här är lite golfnördiga, men kvällarna, precis som det är skönt klimat, gå ut och ställa sig på den här elupplysta ranchen de har och bara slå bollarna, det kanske bara är 25-28 grader. Det är jäkla skön, god känsla faktiskt.
Nu ska ni ju, det tog vi aldrig i kollen, vad man ska säga, och det är ju temperaturskillnaderna, för det är ju, när man pratar maj, så då är man ju uppe på 42 grader eller vad det kan vara.
Ja, 45 tror jag.
Ja, det är upp till 45, och även juni, juli, augusti är det ju sådana här extrem värmebölja. Men tittar man på december, januari, så då ligger ju maxtemperaturerna på 24-26 grader där någonstans. Och däremot på månaderna så kan det ju krävas en extra tröja. För du kan vara ner på 13-15 grader.
Mm. Ja, det är som allt som har med öken att
göra. Så det är ju ett typiskt ökenklimat där det är kalla månader och varmt mitt på dagen och så sen ganska milda kvällar. Så att spela avsluta med en 9-håls elljusslinga vintertid då i kanske 20-22 grader är ju väldigt skönt med tanke på.
Efter att man har värmt upp med lite hummer och champagne. Kan det bli bättre?
Nej, ja. men det är en bra rekommendation, Johan, även för de som försvinner ut på de här ökensafarisen och de sakerna. Att man tar med sig en långärmad tröja. Även om det är 40 grader när man åker iväg så blir det kallt.
Det är också en sån turistgrej som är väldigt vanlig. Det är ju att man åker på de här, till de här beduinställena och man åker i de här sanddynerna då. Ökensafari.
Det är kul. Ja, det är jättekul. Det är faktiskt värt att göra. Ja, kanske inte varje gång, men en gång.
Eller max två gånger. Ja.
Nej, men jag, det tycker jag.
Sen börjar som njutningen avta lite grann.
Du, Johan, Abu Dhabi Golf Club, där har vi hotell på banan. Mm. Det är helt integrerat. Westin-hotellet.
Mm. Det är också ett av de bättre hotellen.
Det måste det vara, va?
Om man tänker sig som en golfresort där man har både boende och golf på samma ställe. Mm. Det är väl ett hotell som har ett antal år på nacken, så att om man förväntar sig få det absolut senaste när det gäller designmässigt så kanske man blir lite besviken. Men det är väldigt så här solid, bra standard och definitivt femstjärnig.
Och så känns det golfigt. Ja. Alltså, man bor inte på en racerbana, man bor inte i en mål, man bor inte, utan det är ett golfhotell. Man liksom har byggt det i klubbhusmiljön och på det viset fått en golfig känsla.
Precis, grannen. De nästan så att de sitter ihop, klubbhuset och hotellet.
Det är ju, man har förmånen att bo på många hotell runt om i världen, men det där är faktiskt ett av mina absoluta favorithotell världen över inom jobbet med golf. För att inte tala om det som Johan var inne på förut, maten. Mm. Buffén, jag kan inte komma ihåg när det är någon som slår den faktiskt.
Nej. Ja, den är faktiskt rätt grym om man då tittar i den här bufféklassen.
Mm. Lite svagt poolområde. Ligger på baksidan lite pool.
Det var ändå 25 meter. Så har lekpoolen bredvid.
Ja, jag sa inte kort poolområde, så svagt poolområde. Okay. Det är liksom inte sådär gigantiskt med olika höjder och bubbel och sånt. Utan det är mer en pool som man plaskar i.
Och gymmet, vet du var det ligger?
Jag har inte alltid med gym som en nödvändighet på min checklista.
Men det är så att, lite
Jo, det vet jag nog. Man kan titta ut mot golfbanan, va? Eller?
Nej, till vänster in bredvid poolen.
Jag chansade. Sorry.
Jag förstod det.
Okej, okay, Johan, ska vi...
Och sen så vet jag inte nu mer om de har en beach club. Förut hade de en beach club.
Nej, de har... Det är så här egentligen, eftersom Abu Dhabi och Sadiat har samma ägare så har de Sadiat Beach Club.
Okay.
Och dit är det ju ungefär, jag ska tippa 25 minuter från hotellet, 30. Så man kan bli körd dit då.
Så funkar det, då vet vi det. Ja, då var det dags för golfslaget. Den spännande matchen mellan Johan och mig i golfresekunskap, kan vi kalla det så. Vi har med oss Niklas Högborn här som är tävlingsledare i den här tävlingen. Kan du snabbt repetera? Vad är det vi håller på med?
Vi håller på med en liten intern tävling här mellan Johan och Anders. Vem som kan mest om golf, skulle jag säga. Lite generellt, kan vara golfspelare, kan vara golfbanor, kan vara golfresorter. Det kan vara lite allt möjligt inom golf.
Ja.
Och du ligger nu...
300 par.
300 par och Johan ligger...
Ja, två överpar. Så det är inte så spännande som Anders vill framhäva det hela.
Nej, och det är ju en prestigelös kamp som alla förstår. Det är ju ingen som bryr sig om det här mellan mig och Johan, vem som skulle gå och vinna.
Nej, jag tycker vi kör igång nu så det blir så mycket snack.
Okej, okay. Den här gången så söker jag en golfspelare. Jag har ju sökt golfbanor tidigare, men nu går vi över till en golfspelare. Och på kategorin Hole in One, den svåraste kategorin. Namnet jag söker för denna person har viss anknytning till golf och kan även med lite fantasi anses vara lite trött. Nu får ni vara kreativa för det ska vara lite lurigt på Hole in One. Namnet jag söker för denna person har viss anknytning till golf och kan även med lite fantasi anses vara lite trött.
Mm-hmm.
Den är lurig. Ska
vi gå
direkt på IG eller? Personen är född 1965 och har vunnit både på PGA-touren och Europatouren. Under sina glansdagar var personen en av de större karaktärerna på vår planet. Det ligger alltid lite ledtrådar i texten som jag försökt gömma. Sådär, så att,
så planet ska man ta tillvara på då?
Då går vi på birdie tror jag, för det var väldigt tyst.
Ja, det är tyst. Jag är ledsen för det. Ja.
Jag söker en manlig golfspelare från Europa som idag förknippas med annat än bara golf.
Oj, hum, hum.
Har ni någon idé nu?
Är det en bandesigner då?
Ganska mycket. Jag söker en manlig golfspelare från Europa som idag förknippas med annat än bara golf. Jag tycker tystnaden säger att vi går vidare till par.
Snurrar i huvudet, men jag har inte något konkret.
Okej, då kör vi par. Den äldre generationen har kanske fler tv-minnen från hans berömda pappa än från spelaren jag söker.
Ja, då har jag.
Du säger
nej, det är inte klokt.
Kan du skriva ner istället? Och Johan, det står still. Har ingen...
Jag tänker på...
Återbarkar, ingen aning. Nej, jag får köra bogey
för vänta, den äldre generationen har...
Den äldre generationen...
Ja, men det är han. Jag vet vem det är. Okay. Det är han, komikerpappa.
Stämmer. Ska du gissa då på par?
Ja, jag gissar på par.
Och du säger?
Parnevik.
Jesper Parnevik.
Ja, det är lite roligt, va? Jesper.
Ja, Niklas, jag fick du till det. Du fick till det. Jag fick inte till det riktigt, men jag tappade inte mer.
Nej.
Ja, men det är både anknytning till golf, par och Jesper lite trött. Planeten var Jupiter, han bor ju där.
Mm. Ja,
den fick den var lite
det är de långsökt. Som, det är där ni kan ta dem tidigt. Och sen har pappa Parnevik och annat än golf. Eller just det, så var det. Förknippas med annat än golf till tv.
Ja, just det.
Och så pappan.
Vad hade vi på
Bogey? På Bogey, en av Sveriges absolut bästa golfspelare genom tiderna. Bor i Florida och ses nu mer mest i tv där han tillsammans med övriga familjemedlemmar visar upp sin vardag.
Där hade det blivit ganska enkelt. Mm.
Okej, Johan, då är du fortfarande två över och jag är fortfarande tre under.
Ja.
Och känns det bra?
Nej, det känns inte bra. Det här känns inte bra.
Nej. Vi hoppas att Niklas kommer med nya klurigheter i nästa program. Så får du väl gå hem och plugga lite golfresepodden.
Ja, vänta.
Lyssna på golfresepodden, där lär man sig mycket.
Okej, men vi tackar Niklas.
Johan, vi måste vandra vidare till Align. För nu är det ett långt program vi håller på att spela in. Mm. Speedigt.
Vi speedar upp lite. Vi har då Align. Och det är väl, ni kan väl nästan berätta lite hur Align har kommit in i Golfprecis program. För det var ju ändå lite av en story.
Kan vi göra, det var den här mässan som vi pratade om emellanåt. I GTM-mässan där vi vandrade omkring för en 5-6 år sedan kan det varit det. Det var ju Villa Mora möjligtvis. Och i alla fall att jag ramlade in i Emiraternas avdelning och såg ett tomt bord bland alla där det var lång kö. Det blir ju lite så. Man är intresserad av de här kända anläggningarna och det var Dubai och Abu Dhabi där Gavin då, vår numera gode vän, satt ensam och frågade honom vad han hade att komma med. Och jag vet att när han beskrev att han hade en golfbana som låg i Elaine och pekade lite grann på kartan, så kändes det som att, jaha, det var ju annorlunda. Och han förväntade sig egentligen nollintresse. För alla andra som hade gått förbi honom hade ju tittat på kartan och konstaterat att ja, dit kan jag ju inte skicka några golfturister och gått vidare. Men ja, jag fick ju ett sug direkt. Jag tror jag hämtade dig som direkt bara kände att fan, det här kan vara någonting. En bra golfbana helt för sig själv.
Det var ju så. Och sen just träningsmöjligheten och att vi visste att Scottish Boys låg där, eller ligger fortfarande där och tränar en 4-5 gånger.
Skotska förbundets elitläge, precis.
Ligger där och de spelar inte så mycket, de står bara och tränar och matar bollar på den här gigantiska ranchen där det kan vara 100 pers.
Ja. Men det var en lite en resa i motvind. Vi hade ju såna här agenter som tar hand om alla våra hotellbokningar och allting, som tyckte att det var onödigt att åka dit. Och vi var på fantrip för att titta på olika hotell i Dubai och sa att vi ville åka och besöka Align. Och de menar på att det är ingen idé. Du kommer aldrig skicka en golfturist till det här stället. Till Align åker man för att se historiken.
Ökenbergen.
Bergen, gränsbergen som är mot vad blir det? Oman i sydväst. Historiken kring att det är här som Emiraten bildades. Det finns något museum, det finns någon gammal borg lite hit och dit. Och man gör det som en rundresa. Man har Dubai, Align, Abu Dhabi, många asiater och sånt där. Och ville knappt ens tillåta oss att åka dit. Hon tyckte det var så jävla dumt. Och sen drog vi iväg.
I Dubai.
Ja.
Vi satt på den där bussen dit.
Och vi drog iväg. En timme dit och en timme hem. Men vi kände ju med en gång, första gången vi kom, att det här kan folk gilla. En jävla bra golfbana. Ett lågt pris. Ett trevligt hotell. Bra mat. Bra poolområde.
Det är väl lite det som... Nu för de lyssnare som inte vet om det, att vi skickar ju väldigt, väldigt många provgrupper till alla.
Mm.
Och vi fick ju också en hel del individuella golfresenärer som åker med golfpriser. Och det har ju, det är egentligen, det är flera orsaker. Men priset i sig är ju en ganska stor orsak.
Ja, visst är det.
Här kan man åka till Abu Dhabi och betala motsvarande vad det kostar att åka till en av de billigare öarna på Kanalöarna.
Mm.
Och man får ett perfekt väder, man får en bana som står i det närmaste tom och underbara träningsområden. Jag kan förstå att promna gillar det här.
Och sen skicket på banan. Men nu har man, som vi så pratade om, haft förmånen att vara där så många gånger. Skicket är alltid bäst på den här banan. Grinerna är fantastiska. Vi kan ju säga från gången när Anders och jag var där, så fick de sen för sig att de skulle bygga om två hål. Så de skulle starta den när säsongen var slut och i maj. Första maj då körde de dit bulldozen, och det slutade med att de byggde om, gjorde 9 nya hål. Mm. Och sen när vi drog igång vår operation i oktober, då var
det klart. Det är helt fantastiskt.
Det är helt fantastiskt.
Man tar 9 fina golfhål och så tyckte man att de var inte riktigt perfekta i designen. Så man bara jämnar rubbet med marken. Och sen så bygger man upp 9 helt nya golfhål. Och från första spadtaget till playable i god kondition var det, var det 6 månader.
Och det växer ju extremt
snabbt. Jo, men det är ändå en episod då.
Det man kanske ska säga då om Alain är att själva golfbanan heter ju... Alain Equestrian Shooting and Golf Club. Så det är ju en idrottsanläggning som man kommer till.
Mm.
Det finns cricket, det finns rugby, det finns
fotboll
och det är framförallt
gym,
så,
jättebra gym.
Ja, framförallt så är det väldigt mycket skytte och det är hästpolo.
Det är mycket hästsport överhuvudtaget. Ja. De har ju en dressyranläggning med stadion som tar ett par tusen åskådare. Bredvid den ligger hoppanläggningen. Som är med egen stadion som tar 5000. Ja. Och sen så är det en galoppbana som är full världsklass size med alltihopa.
Där ska man då kanske nämna att galoppbanan är ju så stor. Så att innanför galoppbanan så ligger 9 utav hålen.
Ja.
Mm.
Och det är inte så att man har fått som mixtra och trixa för att få
in. Nej, det är 9 full size perfekt golfhål.
Så det är en ganska rejäl kapplöpningsbana och där är det ju ibland tävlingar. Och det är ju något som man verkligen ska passa på att besöka om man är där under den säsongen.
Ta banan då. Vi sa att 9 hål är innanför racetracken och 9 hål är utanför. Vad ska man säga om banan i karaktär?
Man kan ju säga, om vi nu delar upp så kan vi ta om också att de här 9 hålen utanför är elbelysta också.
Ja, just det.
Går att spela på kvällen.
Just det.
De skiljer sig lite åt, tycker jag.
Jag kan ju tycka att de 9 hålen utanför, där är det ju några riktigt häftiga hål. 12:an är ju en väldigt fin par 4 med vatten framför, det går en ganska fin bäck. Både 16 och 17 är ju runt en liten sjö. 17 är en par 3 som faktiskt är en riktigt nice par 3.
10:an är ju längsta hålet i Förenade Arabemiraten.
Det är väl jättelånga rätt fram.
610 meter.
Ja, med en lite vatten bredvid grinen.
610 meter.
Ja, till och med 617. Men
fick man ju ta i för att driva på 2.
Ja, jag fick ju till och med kämpa. Så det förstår jag.
Ja, då var det långt.
Men det är ju backtee.
Mm.
Det är backtee,
absolut. Från klubbtee så har de gjort hålet mer normalt. Det är ju lite det här som man har både i Dubai och i Abu Dhabi. Att man vill ju gärna ha världens längsta eller världens högsta eller någonting i den stilen. Mm. Och det är ju ett sätt att marknadsföra en bana. Det finns ju, jag kommer inte ihåg vilken bana det är i Dubai nu som har världens största green.
Det är Montgomery.
Ja, precis. Den kan skilja, man kan spela den 70-240 meter och sånt. Mm. Det är ju som en fotbollsplan.
Jag slog en Anders Pettersson-hook där med en järnsexa. Den putten Det måste varit, det var ju minst 50 meter långt.
Det kan bli tufft. Och här är ju lite samma sak, att hålet blir ju inte bättre för att det är världens längsta.
Ett fint greenområde.
Men det är ett bra greenområde. Jag tycker banan, precis som du säger, att den håller väldigt bra skick. Och den är, precis som många av de här ökenbanorna, den är platt men ändå ondulerad.
Men de har ju lyckats med det som vi pratade om förut när det gäller Alain då. Man har ju, den är ju helt och hållet konstruerad från platt och ingenting alls. Egentligen utan att vara någonting. Det skulle väl kallas för parkbana möjligtvis då. Men varje hål är välgjort. Det finns en tanke bakom det och den är kul att spela. Och det känns som det flyter på bra, roligt hela tiden. Lagom omväxlande.
Jag tror att ett av tricken är att, därför vi får så bra omdömen från våra vanliga resenärer som åker iväg, att banan är egentligen byggd utifrån herreti, alltså gultid. Mm. Den är inte byggd från back till så många av championshipsbanorna, utan den är rättvis och enkel, och du slår bort en boll och då prickar vattnet. Ja. Du hittar bollarna, det är bra skick på allting.
Jämna. Sen har de ju faktiskt en riktigt bra academy med en fantastisk par tre hålsbana som håller jättebra skick också. Mm. Och ett träningsområde som är
mer... Ibland är bättre i Emiraterna faktiskt.
Så att, sen klubbhuset, det är väl trevligt, men
jag gillar det, men det är lite mer enkelt, lite mer ängel, eller nästan som Australien känns lite grann. Det är liksom, det är pilsner och darttavla och
jag har ju
miljardbord.
Försökt att ta reda på hur det kan vara så, för att det är ju så att vi märker att många av våra resenärer, de vill gärna stanna kvar, ha en senare transfer, än för att på klubbhuset så är priserna europeiska, de är inte arabemiratiska.
Du tänker med käk och dricka och sånt?
Öl och vin och damerna sitter gärna på altanen, herrarna kastar dart eller spelar biljard eller går ut och spelar niohålsbana med tar med sig en öl. Det är helt plötsligt en tredjedel av priset kanske, eller en halv hälften så dyrt. Mm. Så de sitter gärna kvar och tar en senare trans eller skjuts hem till hotellet. Det är väl, vi skulle säga att det kan vara 12-15 minuter till hotellet.
Man undrar sig en golfday lite grann, inte bara en runda. Nej.
Och luncherna prisvärda.
Som ja, verkligen. Nej, men det är trevligt. De har ju också, för att vara en så pass stor stad som ändå Alain är, med närmare en halv miljon invånare, så hotellmässigt så är det ju ingen turistmetropol.
Det är mycket för inhemsk business, men de bor ju på sådana här dry hotels.
Och Rotana, som är det hotell som vi använder då, det är ju ett riktigt bra hotell.
Absolut.
Det är dessutom lite mysigt. Det är väl inte världens största hotell som de ofta kan vara i den här regionen.
Det är ganska litet egentligen. Kan det vara 200 rum?
Ja, någonting i den stilen. Och har då ett poolområde inne på gården, eller vad man ska säga. Inte världens största heller, men väldigt skärmigt. Mm. De har också en pub. Mm. Riktig engelsk pub. Med
trubadur
och hela den här biten. Sen har de ju också ett diskotek. Mm. Så det här är ju blivit lite utav...
hotspot.
Nej, men ska man träffa...
Alliance hotspot.
Ja, lite Alliance hotspot. Men det är ju väldigt många av dem som är västerlänningar som jobbar i Align på sjukhuset eller i olika företag. De samlas ju på det här hotellet.
Ja, är det någonstans man ska gå i Alain så är det ju dit. Det har vi ju märkt. Alltså, jag har varit där en par, tre, fyra gånger. Du har varit där 15. Det är ju alltid raj nere i nattklubben.
Men som vi säger, framförallt på helgen. Folk åker ju de här 15 milen från Abu Dhabi. Eller vad är det, 12 från Dubai. För att vara här i 2 nätter. Mm. Slappa, gå på nattklubben. Ligga vid poolen på dagen. Dricka lite drinkar. Kanske ta en promenad in till stan. Det är jag tror det är 3,2 kilometer eller 3,5 kilometer in till Alain Mall om man vill gå dit och shoppa. Det är också, men den är mycket, mycket mindre än Abu Dhabi, men de har ju ändå i alla fall en skridskorink och lite sån här grejer inne på målen.
Så kulturkvarten, Johan. Jag som alltid pratar om borgar. Det finns en borg. Det är inte Obidos riktigt, men det finns en borg. Det är en liten borg och där är ett litet museum. Och borgen är det stället där emiren, alltså själva huvudgubben i den här lokala delen,
lyckades samla alla olika klanledare och konstatera att det är ju ingen vidare smart att vi åker omkring och skjuter på varandra, har ett konstant pågående inbördeskrig, eller det kan man inte säga för de var ju olika emirat, men där på borgen så skapades det moderna Förenade Arabemiraten. Så att där kan man spendera en timme eller två om man nu vill ha lite så kultur eller historia in i sin.
För att återknyta till din engelsman i bunkern där också. Det var ju, nu kommer jag inte ihåg vad han hette, men det var en engelsman. De hade ju ett museum om den här engelsmannen som hade gått, jag vet inte hur många gånger han hade gått igenom öknen.
Jo, ja, just det.
Var det tre gånger eller något där, som man har vandrat alltså,
vad
genom
var
öken.
Det för story? Den har jag tappat bort lite grann.
Vi var inne och tittade på den här massa bilder.
Han var ju en nationalhjälte trots att han inte var härifrån.
Det skulle ju vår destinationskollskille googla.
Har du inte googlat detta?
Jag har inte googlat någon engelsman som korsade den öknen. Alltså det blir lite så här odefinierbart. Vad heter den öknen då? Ja, det hela Sahara som han korsade.
Nej, det var lite lokalt där. Han var en del av den historiska inramningen.
Det kan bli relativt varmt där. Jag var där med Jakob och skulle fotografera en del golfbanor. Eller den här golfbanan faktiskt. Då uppmätte det 47 grader på den här termometern som är i bilen. Och det kan man ju tycka var varmt. Men det var ju förvånansvärt lätt tills det började blåsa.
Ja, det är läskigt.
För då blir det ännu varmare.
Det är som en hårfön.
Ja, det är som en hårfön. Det är lite som när man är i en bastu och någon blåser på en och det bara bränner till.
Ja.
Så att det blir ju nästan lite olidligt. Men det är... Som tur var så är det väl väldigt få som kommer åka dit i slutet av maj.
Men det är en jätteskillnad också nu om vi tar om vi ändå pratar temperatur. När du spelar i Alain så är den torrare, inte så jobbig värme som det kan vara om man är i ett exempel i Dubai.
Det är ingen fuktig värme.
Ingen fuktighet alls. Eller om det är själva Abu Dhabi.
Väldigt torr luft. Och det är kanske, jag vet inte om det framgick redan från början att man... Det är en timme både från Abu Dhabi och från Dubai rakt in i landet.
Så that's it.
Det här är ingen... när man badar någonstans så badar man i poolen på hotellet.
Sorry. Och man åker inte till beachklubben på eftermiddagen.
Nej, det gör man definitivt inte.
Jag tror vi har betat av merparten av golfen i Abu Dhabi här. Vi har ju några stående punkter som ska hanteras också. Och näst på listan här är väl birdie par bogey där vi ska lyfta ut någonting. En av anläggningarna eller destinationen som helhet eller vad vi nu känner för. Och ge det ett omdöme och motivera omdömet. Johan, är du redo?
Jag är redo.
Ja, kör då.
Jag kan nog tycka att birdie är ju inget dåligt betyg för Abu Dhabi med tanke på den kvalitet som det är på de golfbanor som finns. Det som kan göra att man kanske sänker det till ett par under perioder av året är väl att åker man jul och nyår så är det ganska dyrt.
Mm.
Då börjar det finnas andra destinationer i världen som är minst lika bra.
Mm.
Däremot, Alain är ju en produkt som verkligen är prisvärd rakt igenom. Så det här är ju den nya Kanarieöarna. Det kommer ju definitivt fortsätta vara en birdie rätt länge.
Så sammanfattningsvis så ger du Abu Dhabi betyget birdie för att det är de nya Kanarieöarna?
Ja.
Ja, lite oväntat, men vi förstår.
Ja, men det är ju enda alternativet till Kanarieöarna. Det är ju inte så många som... Det är väldigt många som åker till Kanarieöarna, delvis för de problem som har funnits då i samband med jasminrevolutionen. Och då har ju Dubai vuxit upp som ett alternativ som är väldigt säkert och känns väldigt tryggt att åka till.
Ja, vi tar det här. Jag tänkte lyfta Abu Dhabi Golf Club och Westin Abu Dhabi. Jag kände det när du pratade om det att vem på din 10-lista, att jag snor den från dig och jag ger den en birdie för att det är en av de mer kompletta, alltså när vi tittar inom Abu Dhabi som destination och även inom hela emiraterna så är det väl något av det som känns golfigast av alla anläggningar. Mycket annat i de här, på gott eller ont, är uppbyggt skyskrapemässigt, downtown city, stort, vräkigt. Men Westin Abu Dhabi känns liksom som en hardcore golfanläggning. Bra hotell, svinläcker mat, fräckt klubbhus, med en örn som de tror är en falk som symbol. Riktigt bra golfbana, elupplyst, bra träningsområde, allt finns där. Jag har fortfarande en liten boogie-inslag på det där poolområdet på baksidan som jag inte tycker är paritet med resten. Men utifrån prisvärdhet, framförallt om man väljer att åka dit rätt veckor. Alltså det är ju så att ett paket som, om man skulle googla ihop det själv och flyga ner alltihopa, skulle kosta 25 papp för en vecka, fel vecka, kan ju vi sälja för vad, 15 eller någonting. 15, om man väljer rätt vecka och rätt avgång och rätt paketerat, och då får man extremt mycket kvalitet för pengarna. Så att jag ger Westin Abu Dhabi min birdie i den här
mycket birdie lilla omgången.
Ja, det är mycket birdie, men jag har en bogey på den då med poolområdet.
Vad hade du för birdie då?
Jag hade ju birdie för hela.
Nu är jag ju gäst, för jag var ju väldigt högst här.
Men du får göra vad du vill.
Så här, jag skulle bygga på den birdien som du höll på med, för att alltså, som jag sa innan, Westin är en topp 3 hotell i min värld.
Ja.
Paketet som vi har byggt upp med, om vi nu pratar om det som vi säljer, med 3 runder på Abu Dhabi, 2 på Sadiat.
Mm.
En ledig dag där hälften av våra resenärer väljer att ta en taxi till Yas Link, som spelar. Då betar man av 3 toppbanor på 6 dagar. Lägger till de här 2 dagarna man är på Sadiat, åker bort till beachklubben och sen den fantastiska maten på det bra hotellet. Det är ju, du kan inte hitta ett bättre golfpaket.
Då får jag godkänt för mitt birdiebetyg. Det var liksom straight in, grinträff mitt i koppen.
Och det priset vi har är fantastiskt bra. Och sen vill jag ju säga att i min värld så är ju Alain en jättebördig. Det är nästan, det står någonting att hio här, men det som jag pysslar med prona, vi kan sälja det här billigare än vad vi säljer Kanarieöarna. Vi kanonskick på banan, jättebra staff på banan, hotellet vänliga, bra. I mitt tycke kanske ett tristare poolområde än Westin, men det funkar jättebra. Mm. Och jättetrevlig liten beach eller poolbar. Man sitter på de här pallarna nere i vattnet, tar en drink. Och närhet. Allt finns på hotellet. 3 restauranger på hotellet. Mm. Så det är birdie totalt.
Ja, det är mer klockan birdie för hela nästa gången, kan man säga.
Finns det några fler boogie-inslag?
Måste vi söka boogies nu när vi har så
mycket enat? Det är ju podd. Vi ska ju vara kritiska.
Vi kan slå provisoriskt. Det är ju, om vi tittar på det svenska, vi tittar väldigt mycket på priser egentligen.
Ja.
Mycket. Och UAE är ju en dyr destination att leva.
Man kan åka på en och annan dyr Coca-Cola här och där.
Absolut.
Och ännu värre om man ska ha en.
Men den, inte på Alain.
Nej.
Där är det billigt och du kan köpa en Gatorade ut på banan utan att du känner att oj, det här var jobbigt. Och du, eller en cola eller en kaffe när du är ute. Ja. Det är prisvärt, men i det stora hela så är det ju att det kostar på sidan om.
Mm. Det är inte fullt lika mycket tryck som Dubai. Jag var inne och säga att det kan vara lite boogie på det här med trångt på banan och dubbla shotgunstarter och lite hets, men det har vi inte här. Alain har vi det definitivt inte, men inte i Dubai.
Bara fredagar.
Vi heller.
Bara fredagar,
eventuellt lördagar, så är det nog dubbla.
Men annars känns det som en ganska relaxad atmosfär. Mm. Även om det är exklusivt på sitt sätt, så är det ju, det är inte så att man blir stressad, utan det är rätt avkopplande miljö. Ja, det är ju sant.
Jag kan tycka att det är konstigt egentligen.
För det är ännu mer folk,
väldigt många som åker till Abu Dhabi, väldigt många som åker till Dubai. Så pratar man 10-11 banor i Dubai och 7 banor, varav egentligen bara 5 som är riktigt bra.
Mm.
Så att det är väldigt få banor som ska fyllas.
Mm.
Så det är tydligt att det är lite olika hur man ser det här området. I Sverige så ser man det ju som en golfdestination.
Mm.
Vilket man säkert inte gör i många andra länder. Då ser man det som någonting helt annat.
Mm. Du, vi har en punkt till som vi måste klämma in, Johan. Och det är veckans tvilling. Och det är ju den punkten där vi försöker hitta en annan destination. Eller en annan anläggning eller ett annat område. Som på något sätt påminner om temat för dagen, som är Abu Dhabi. Vill du börja igen, Johan?
Jag kan ju köra. Det gör jag gärna. Jag har Doha. Alltså i Qatar som min tvilling.
Okay.
Och det baserar ju lite på jämfört med Abu Dhabi stad, att man har egentligen ganska få golfbanor men ändå rätt känd. Och det har ju lite med att de har en av de här Europatortävlingarna även då i på Doha Golf Club.
Mm-hmm.
Där har man visserligen bara två banor och en var och en nu är mer eller mindre nyöppnad. Och i man får väl ändå säga att i Abu Dhabi så är det ju de här tre banorna, Abu Dhabi, Yas Links och Sadiat som egentligen gäller. Och det blir lite samma sak. Och det är lite samma miljö också. Det är skyskrapor och det är golfbanor.
Mm.
Så att jag tycker det är en ganska relevant tvilling. Lite roligt också att jag lyckades som testa den här tvillingen på mellanlandning.
Det är bra jobbat.
Nu var ju mellanlandningen 12 timmar. Men en Uber ut i banan och spela och så hyrklubbor och så sen tillbaka till flygplatsen.
Ja, något måste man göra om man har 12 timmars layover. Jag fyllade med
det rekommenderar jag faktiskt. Det är en trevlig bana.
Ja.
Han äter lunch också. Det var inte speciellt stressigt.
Ja, låter bra. Vi sparar gästen till sist så får han bryt sig med sin tvilling. Jag petar in en tvilling som till viss del påminner om Johans resonemang och det är Aqaba i Jordanien. Där finns nu bara en golfbana. Jag tror att det kommer att byggas fler inom tid. Och där finns kombinationen av någon form av genuitet eller det här arabiska arvet med moskéer och grejer. Faktiskt ganska intressant historia. Kommer jag igen med mitt nördande med landstigningspunkt för den arabiska revolutionen. Vi får ta det i Aqaba-programmet. Jag lovar Johan. Du stirrar Johan på mig och liksom bara sluta prata historia.
Men banan är rätt bra.
Det som påminner det är att det är en helt byggd golfbana som man har lyckats göra på ett väldigt bra sätt med en väldigt hög standard. Och sen har man en stripp med antal hotell, jag tror det är 5 hotell de har fått upp. Och där är liksom ett Intercontinental, ett Kempinski, ett Hilton, ett vad det nu kan bli kvar, Sheraton. Och håller hög standard. Och är liksom i den här emiratstilen vad det gäller kvalitet och servicenivå. Och vatten på varje hål och isink och liksom extremt hög service. Så att... up and coming. Hoppas att vi kan göra det till en golfdestination. Det är min tvilling för dagen.
Och det var Nick Faldo, va? Nej?
Nej.
Vi släpper det.
Jag tror att det är Greg Norman faktiskt.
Ja, det är så.
En slumrande Greg Norman som gjort den banan till. Åh, det borde jag veta. Nej, jag är rätt säker på att det är Greg Norman.
Mm.
Bra bana i alla fall. Vår gäst för dagen. Du får summera ihop det här en bra tvilling. Vad blir det?
Ja, men jag väljer att gå andra vägen. Ni har ju tagit några som kanske är lite mindre än vad Abu Dhabi är.
Ja.
Jag gör jätteenkelt för mig. Jag säger Dubai.
Den logiska tvillingen.
Som är Abu Dhabi upphöjt till 4 då, kan vi säga ungefär.
Vi kan säga att istället för tvilling så kör du ett litet syskonskap här. Ja. Lillebror och storebror eller något åt det hållet. Det är godkänt.
Det är svårt att inte göra det och de som har varit i Dubai och spelat, det är ju jäkligt fina banor. Du var inne på Montgomery, du hade en stor green.
Ja.
Jag vet inte, hur långt är det över vattnet på 18, Johan? Om man spelar back till, är det 230 meter eller sånt här?
Ja.
Alltså allt är gigantiskt. Mm. Därifrån är det Arabian Ranches som kanske är, ja, håller inte riktigt lika hög klass som Alain, men det finns hela spreaden.
Mm.
Och jag vill ju slå ett slag som bana som inte ni har spelat och det är ju nya Dubai Hills som öppnar nu, smygöppnat lite.
Fick han klämt in det också? Skrävlare.
Ja, men den öppnar ju nu här och man har väl stora balansen är väl i samband med Omega Classic i januari tror jag.
Ska Omega Classic spelas där? Nej.
Nej,
men hur är det med Tiger Woods bana? Kommer den att öppna? För den har ju varit på gång rätt länge.
Ja, det är väl så. Men nu ska vi inte prata om att det är typ finansproblem i Dubai. Men det investeras ju inte riktigt på samma sätt som det har gjort förut.
Och
det är likadant i Abu Dhabi. Det är antalet expats minskar.
Mm-hmm.
Så att, ja.
Jag ser Dubai som en väldigt bra tvilling. Och det som Anders sa, det kanske är den självklara tvillingen. Och det kommer säkert bli ett eget program bara i Dubai. För det är så mycket golf och det är så mycket...
Det blir dubbelt så långt som det här.
Ja.
Man ska hinna med allt.
Vi har en sak till som vi måste klämma in. Och ni som lyssnar på det här frekvent har suktit och väntat och suktat efter det här. Och naturligtvis så kommer det även idag en rabattkod. Rabattkoden är belöningen till er som lyssnar igenom vårat tragglande och det är 500 kronors rabatt. Förutsättningarna, Johan, är vad?
De är ju densamma som alltid. Alltså att man bokar till Align, aha, i det här fallet.
Ja.
Gör det före 1 november. Åker då under vintersäsongen 2018-19.
Strålande. Så boka innan 1 november. Använd rabattkoden GRP som är Golfresepodden Align. Så GRP Align. Och vet ni inte hur det stavas så är det bara att gå in på hemsidan och leta reda på det. Får ni inte till rabattkoden då så är det bara att ringa eller mejla oss så ska vi se till att ni får en rabatt. Och det är ett resmål som vi varmt kan rekommendera. Vi har, ser jag nu, i det lilla manus som jag fick alldeles innan Johan tryckte på inspelningsknappen en punkt till. Och den har vi kört några gånger nu. Det är veckans citat.
Idag har jag faktiskt hittat ett ganska bra citat.
Okej.
Okay. Nej, men jag tycker det ändå passar rätt bra till det vi har pratat om.
Det är Peter Herdan som har kommit med det och han har ju bland annat ritat Abu Dhabi Golf Club och det lyder enligt följande. Ge mig ett stycke öken så ska jag ge er en golfbana att vara stolt över.
Jag tycker att han har lyckats just i när det gäller Abu Dhabi.
Absolut.
Det känns nästan som att det kan vara slutordet för hela det här programmet. Ge mig ett stycke öken så ska jag ge er en golfbana att vara stolt över. Mm. Det liksom klingar in oavsett vad vi säger.
Mycket bra.
Jag tycker vi avslutar med att tacka gästen.
Ja, tack Micke. Andra gången. Det kan hända att du får en tredje chans. Någonstans där borta. Om det finns något mer du behärskar.
Ja, det finns några ställen till.
Ja, det blir säkert.
Okej, ge mig ett stycke öken så ska vi ge er en golfbana att vara stolt över. Där är det slut för idag. Tack allihopa.
Tackar.
Tackar.
Hej då.